Kapitel 21. Har du omskurit din Timoteus? Än en gång inföll 17:e söndagen efter trefaldighet, och denna söndag var det pastor Kallviks tur att predika i högmässan. Det hade nu gått ett år sedan Zetterbo hölls kvällspredikan med utgångspunkt i 1 Korintierbrevet 10, med temat att leva för sin nästa. Han hade där behandlat två principer i anslutning till den kristna friheten. Ingen ska söka sitt eget bästa utan den andres. Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Denna söndag var alltså temat än en gång en kristen människas frihet. Och Kallvik såg det som ett lämpligt tillfälle att knyta ihop de diskussioner om adiafora som hade funnits i hans församling under drygt ett års tid. Vågorna hade tidvis gått väldigt höga, men så brukade det ju bli när saker som rörde kristna livet kommer på tal. Kallvik hade nu förberett sin predikan med utgångspunkt i den första principen. Han hade redan tidigare försökt repetera denna viktiga princip för Sture, som kanske var den som behövde det mest av alla. Men det kunde inte skada att lyfta fram det för hela församlingen. Sture hade visserligen gjort en del framsteg i sin förståelse av den kristna friheten. Numera såg han det okristliga i att missbruka friheten till förmån för kötsliga utsvävningar. Men Risto var ändå inte säker på att hans unge vän, eller församlingen i övrigt för den delen, hade insett hur den kristna friheten kunde och borde ta sig uttryck när den visade sig i sin allra vackraste skepnad. Faktum var att inte ens Risto själv hade insett det förrän alldeles nyss, då den helige ande hade satt honom på skolbänken och lärt den bibelkunnige och erfarne pastorn lite mer om hur kristen frihet kan ta sig uttryck. Det hade skett inför en öppen bibel som det alltid gör, och Kallvik tänkte nu ta tillfället i akt och föra denna lektion vidare till sina får. Medan församlingen sjöng predikosalmen entrade Kallvik predikstolen. Han hälsade de församlade och bad en kort bön. Sedan började predikan. Vänner, idag på den 17:e söndagen efter trefaldighet ska vi stanna inför en text från 1 Korintierbrevets 9:e kapitel. Och vi läser verserna 19-23 i Jesu namn. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som är under lagen har jag blivit som de som är under lagen, fast jag själv inte är under lagen, för att vinna dem som är under lagen. För dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag, för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag, utan lyder under Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag, för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet, för att även själv få del av det. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Som rubrik för dagens predikan har jag satt: Har du omskurit din Timoteus? Vilken konstig överskrift för en predikan, tänker ni kanske. Vad har Timoteus med denna text att göra? Och hans omskärelse? Jag hoppas det klarnar för er längre fram. Och jag skulle önska att mitt val av rubrik för dagens predikan får hjälpa er att alltid komma ihåg det som vi ska tala om idag. Låt oss nu gå till texten. Alldeles i början slår Paulus fast att han är fri och oberoende av alla. Omedelbart före texten berättar han om hur han har låtit bli att ta emot ersättning för sitt arbete i ordets tjänst, något han likt alla andra som tjänar i det offentliga predikoämbetet skulle ha rätt till. Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, heter det redan hos Mose. Och i Nya testamentet finns det flera ställen som inskärper att en församling är skyldig att försörja sina herdar. Men Paulus har alltså inte tagit emot någon ersättning. Han hade sina skäl. Att predika evangelium är för honom inget förvärvsarbete, som han efter eget gottfinnande kan välja att utföra eller också låta bli. Nej, Paulus säger att han är tvungen att predika evangelium. Det är ett förvaltarskap som har anförtrotts honom. Paulus vet med sig att det han skrev i det sjätte kapitlet, att en kristen inte tillhör sig själv, också gäller honom. En kristen är en slav, Guds dyrköpta slav, som Gud har köpt med sitt eget blod. En slav är förpliktad att arbeta i sin herres tjänst. Han måste arbeta. Paulus ser på sin tjänst på samma sätt. Samtidigt är han fri. Paulus är en fri kristen. Farisén Paulus, som tidigare gjorde slavtjänst under Mose lag, förkunnar nu att han inte står under lagen. Det livet har han lagt bakom sig. Paulus har fått en ny herre, Kristus, och nu är det hans lag Paulus lyder. Som en fri kristen kan han kosta på sig att göra sig själv till allas tjänare. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare. Syftet med detta var för att vinna desto fler. Omsorgen om andra människors själar drev Paulus till uppoffringar långt utöver det vanliga. Jag har arbetat mer än de flesta, säger han i det andra brevet till samma mottagare. Han hade också suttit i fängelse mer än andra. Han hade uthärdat mycket för sin nya herres skull. Men i allt detta var Paulus en fri man. Vänner, det sätt på vilket han utövar sin kristna frihet kan nästan te sig anstötligt för oss. Det gör det i alla fall för mig. När vi har funnit den kristna frihetens ovärderliga skatt, då vill vi så gärna göra bruk av den fullt ut. Ingen ska missförstå mig nu. Jag talar inte om att bruka den till kötslighet, eller ska vi säga missbruka den. Nej, men vi vill så gärna tänka att nu när vi har blivit fria Guds barn så kan vi välja vad vi gör med denna frihet, så länge vi inte bryter mot något Guds bud. Det vill säga gör något som Guds ord förbjuder eller underlåter att göra något som Guds ord påbjuder. Och detta är ju i sig riktigt. Bibeln uppmanar oss att inte låta någon döma oss för vad vi äter eller dricker, eller i fråga om hur vi iakttar högtider och sabbater. Men låter vi den kristna friheten bara handla om vårt förhållningssätt till adiafora, så riskerar vi att tappa poängen med att vi en gång fick den. Vi är då att likna vid slavar, som sitter på vår herres uteservering och känner oss allmänt privilegierade, medan vi blickar ut över fälten där andra slavägares slavar sliter under sitt tunga ok. Man behöver bara föreställa sig den bilden och jämföra den med det Paulus säger om sig själv i vår text, så inser man hur löjlig den ter sig. Skulle Paulus ha suttit i vårt sällskap där på uteserveringen, så hade det inte dröjt många minuter innan han hade begett sig iväg ut på åkaren till de andra. Han skulle gärna ha blivit en broder till en hård herres slavar, om det hade kunnat hjälpa dem. Hans status som en god Guds slav hade det inte förändrat, men han skulle med brinnande iver arbeta för att också andra skulle få åtnjuta samma förmån. Paulus som hade lagt judendomen bakom sig, han som räknade allt vad det innebar som förlust. Han kunde gott tänka sig att bli som en jude för att vinna judar för Kristus. Han kunde tänka sig att bli som en lagträl för dem som stod under lagen. Han kunde tänka sig att bli som en hedning för att vinna hedningar för Kristus. Han kunde tänka sig att bli som en svag broder för att stärka sina svaga bröder. Han sammanfattar själv: för alla har jag blivit allt, för att i alla fall frälsa några. För Paulus är detta inte bara tomma ord. När jag häromdagen i Apostlagärningarna 21 läste om hur Paulus under ett av sina besök i Jerusalem gick med på att underkasta sig judiska renhets- och offerriter tillsammans med fyra nazirer, då kändes hela historien nästan anstötlig. Varför underkastade sig Paulus kraven från de judekristna? Varför kunde han inte bara ha sagt till Jakob och de andra det som han säger både här i första Korintiabrevet och som han också säger i Galaterbrevet? Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Ja, det var säkert ett sådant uttalande de refererade till när de spred rykten om att Paulus lärde judarna i diasporan att de inte ska omskära sina barn. Eller kunde han inte bara ha sagt till dem det som han skriver till kolosserna? Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Kunde inte han som tog självaste Kefas i upptuktelse ha satt dessa judekristna ledare på plats? Visst kunde han det, och det skulle han säkert också ha gjort om han hade ansett att församlingen i Jerusalem inte hade varit på rätt väg efter evangeliets sanning. Hade Paulus ansett att de judekristna ledarna odlade legalistiska plantor i Herrens vingård, så skulle han säkert inte ha tvekat att rycka upp dem med roten. Men nu såg han dem uppenbarligen som svaga bröder som ännu satt fast i judiska traditioner, även om de inte byggde sin frälsning på traditionerna. Då kunde Paulus, som själv inte stod under lagen, bli som en som står under lagen för att vinna dem som ännu satt fast i sina judiska traditioner. Tänk att Paulus går med på detta. Det är svårt att förstå för oss som allt som oftast sitter bekvämt på vår Herres uteservering och ser ner på dem som ännu inte har fattat lika mycket av den kristna friheten som vi själva. Vi kan ta Luther till hjälp för att förstå Paulus resonemang här. Han skriver i sin stora Galaterbrevskommentar: omskärelsen skulle icke åläggas hedningarna, men till en tid medgivas judarna, visserligen icke som nödvändig för rättfärdighet utan av vördnad för fäderna, dessutom för kärlekens skull, på det att icke de svaga måtte taga anstöt, till dess de blivit befästa i tron. Det hade nämligen varit mycket otillbörligt att genast övergiva fädernas lag och gudstjänst, som så högtidligt blivit detta folk given av Gud. Så långt Luther. Vi har också andra exempel. I Apostlagärningarna 16 berättas om hur Paulus av hänsyn till judarna i Mindre Asien omskar sin medarbetare Timoteus. Det var den händelsen som gav upphov till rubriken för min predikan idag. Timoteus far var hedning, och Paulus tänkte antagligen att ska Timoteus kunna verka också bland judar, så bör det inte finnas någon oklarhet om han var omskuren eller inte. Inte för att omskärelsen ändrade på Timoteus ställning inför Gud. Skulle någon ha ställt ett krav på att Timoteus skulle omskäras av den orsaken, så skulle Paulus aldrig ha böjt sig för det. Det visade han med största tydlighet den gången när han reste till Jerusalem med Titus, som var oomskuren. Paulus gav inte efter för de falska brödernas krav. Ett sådant ok tog han inte på sina axlar. Sin Timoteus kunde han omskära, men inte sin Titus, och det var motivet som i båda fallen fällde avgörandet. Paulus kunde också bli som en som saknar lagen, alltså som en hedning. Det skedde till exempel när han samtalade med filosoferna på Areopagen. Tänk att gudsmannen Paulus nedlät sig till ett teologiskt samtal med Atens avgudadyrkare. Paulus levde verkligen som han lärde. Han blev allt för alla för att i alla fall kunna frälsa några. För Paulus innebar inte livet som frikristen att han försökte få ut så mycket som möjligt av sitt liv för egen del. Han tänkte inte: hurra, nu när jag har blivit fri från Mose lag kan jag äntligen ta reda på hur fläskfilé smakar. Eller: nu när jag har slitit av mig fariseismens bojor kan jag äntligen göra upp eld och steka min mat också på sabbaten. Livet som kristen är verkligen underbart. Nej, Paulus använder sin frihet till att mera helhjärtat kunna tjäna Gud och sin nästa. Han säger i det 10:e kapitlet: själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, för att de ska bli frälsta. Nu kan vi fråga oss: hur kan vi idag använda vår frihet i vår gudstjänst? Vilka kulturella eller traditionsbundna sedvänjor möter vi som vi kanske har en naturlig böjelse att förakta, men som vi med Guds hjälp kan lära oss att ha överseende med. Händer det sig att vi stöter på enfald eller okunskap som vid första kontakten väcker förakt hos oss, men som vi kunde överse med för att Guds rike ska ha större framgång? Använder vi vår kristna frihet på ett sätt som skadar vårt eller andras arbete i Guds rike? Det kan röra sig om hur vi använder alkohol eller hur vi firar söndagen, saker som i sig är fria, men det kan ha betydelse för någon hur vi handskas med dem. Människor har förutfattade meningar om hur kristna ska bete sig, och stöter de på ett annat beteende utan att få någon förklaring, tar de kanske avstånd från allt vad kristendom heter. I detta får vi gå i Paulus fotspår och tillsammans fundera på hur det kan ta sig uttryck i vår tid och i vår kultur. Kanske har också vi en Timoteus att låta omskära. Men vi behöver också ta modell av Paulus i fallet Titus, att aldrig kompromissa när det gäller Guds ords lära. Paulus var skoningslös när det gällde evangeliets sanning. Han drog sig inte för att uttala sitt anatema över alla människor, lika väl som änglavarelser, som predikade ett främmande evangelium. Att bli allt för alla innebär inte att kompromissa med eller hålla tillbaka de bibliska sanningarna. Vår kristna frihet är vår, så den kan vi kompromissa med. Men läran är, som Luther säger, inte vår utan Guds, så vi får överlämna åt Gud att kompromissa med den. Paulus är ett utmärkt bibliskt föredöme för oss, men det finns faktiskt en som vida överträffar Paulus när det gäller att avstå från att bruka sin frihet. Kristus. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Jesus Kristus är det ultimata exemplet på en som blir allt för alla för att frälsa, inte några, utan alla. Han som var lagens givare och ursprung ställde sig själv under lagen för att friköpa oss. Lagen var inte till för honom, men han gjorde sig själv till dess lydiga slav, dock utan att glömma sin verkliga ställning inför lagen. På samma sätt är det med oss. Vi står inte heller under lagen. Vi känner vår ställning som fria Guds barn, men för evangeliets skull kan vi, när det kan tänkas gagna Guds rike och människors frälsning, ställa oss själv under lagen, ja, rent av under något människobud. Ändå ska vi hela tiden vara medvetna om vår ställning inför lagen, att den inte är till för den i Kristus rättfärdige, utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. Denna insikt är helt avgörande. Den som försöker göra sig till allt för alla utan denna insikt hamnar ofelbart i lagiskhet och fariseism. Tjänsten sker då inte av hjärtats lust och av tacksamhet till Gud, utan istället underkastar man sig människor av rädsla för straff eller dåligt rykte. En sådan tjänst är inte det som Paulus skriver om i första Korintierbrevet. Kära medslavar, låt oss stiga upp från vår Herres sköna uteservering och gå ut till den hårde slavdrivarens slavar på världens bomullsfält. Låt oss ta oss an dem, låt oss bli vad vi kan för dem för att i alla fall vinna några. Till det må Gud hjälpa oss. Amen.